Hej och välkomna till avsnitt 239 av podcasten En präst och en mammut. Med mig Andreas och med dig
Kjell. Hur skulle det låta om du istället var flygkapten och inledde detta avsnitt?
Ja, det skulle vara mycket mer brusigt. Det är obegripligt hur dåligt ljudsystem det är både i flyg och på tåg.
Och i kyrkor.
Det är faktiskt också helt obegripligt att det är så dåligt. Men man säger, ska jag höra det här nu? Är det livsviktig information när jag flyger? Och så, ja. Jag vet inte, hur tänker du att det skulle låta?
Jag säger, men typ så här, ja. Bing bong, ja, god morgon mina damer och herrar. Nu är
nu närmar vi oss
kapten
podcasten.
Mammut som talar och ni sitter och lyssnar på den här podcast som beräknar att landa om en timme. På vägen dit så kommer vi att tala om det, vet vi inte, men ja. Alltså, ja.
Och snart är det bra. Du, vad kul det vore om SAS eller någon tog in våran podd i sitt sånt utbud på flyg. Ja, alltså det finns ju lite radioprogram och det finns ju filmer och så här.
Ja, just det.
Och att liksom standarden var en Preston Mammut.
Ja, hur fint. Då skulle vi då ändra inställningen. Skulle vi tala mindre om döden då, om det skulle vara liksom.
Ja, just det. Det har jag tänkt på. Tror du att det har glidit igenom något form av finmaskigt nät att de har visat som flygplanskraschfilm på flyg, att det har funnits utbudet?
Alltså jag tror ju att man kollar just sånt väldigt noga, just för att det är det något man inte vill visa, så är det det liksom. Det var ungefär som när jag gick på åkte sån här Ålandsbåt, och så gick jag på godisavdelningen, då hade de en chokladkartong med Titanic på. Det kändes ju inte heller jättesmart.
Just det.
Så att, och jag tror att där hade man uppenbarligen inte gjort kopplingen.
Nej.
Men på flyget, jag tror inte de har flygkraschfilmer. Fast,
nej, man vet inte. Jag tänkte på det vid något tillfälle. Jag flög precis när den här filmen, jag tror att den heter Flight. Jag tror att den heter det, var ny. Och de brukar alltid ha så väldigt nya filmer. Då tänkte jag, visa mig, det handlar om en kapten som är både alkohol- och drogproblem och flyger påverkad, men tack vare det tror jag också mirakulöst räddar alla, men, eller inte alla utan en del dör och det blir tokigheter, och man gör en mirakulös landning, så ska jag säga, men den visade de inte. Det är den enda gången jag tänkte på det. Jag tänkte forska detta, har det glidit igenom någon gång, eller sen nu på däck 9 visas Titanic på Finland. Nu alla barnen i Ville Viking här och visar Titanic. Hur hamnade vi här?
Ja, jag frågade hur det skulle låta.
Ja, just
du
det.
Du var flygkapten.
Ja. Det är det va. Hur är du, Kjell? Jag såg någonting här på morgon som gjorde mig... Jag är lite känslosamt lagd just nu. Det, kan man säga så?
Ett känslosamt läge i alla fall.
Ja, känslosamt läge har jag liksom påkopplat. Jag känner mig... Ja, det behöver inte ta. Men när jag cyklade till jobbet här på morgon, så vi har ju ett häkte. Hade vi haft ett fönster bakom mig nu hade vi sett häktet, för just så nära sitter vi. Men då hade någon spänt upp en pressändning på ett sånt kravallstängsel och lagt liksom mot tåget och skrivit håll ut, typ parafrasering, jag borde ta ett kort men jag cyklade och det är precis vid polisstation så jag vill inte ta upp kameran och fota. Men typ så här, älskling, håll ut, nu är det inte långt kvar tills vi ses. Snuffsan och Joffsan. Eller vad det nu stod.
Ja.
Och lagt den då liksom jättestort så att den som satt häktad skulle se från sitt fönster.
Ja.
Och det kände jag, det var starkt.
Ja, det
förstår jag har också sett vid andra tillfällen att det står folk och tänkte, vad gör de här? Ofta kan ha varit en kvinna. Vad gör när kvinnan står liksom vid vägkanten och bara viftar så här?
Ja.
Och då undrar jag så, vad håller, men då förstår jag när jag tänker, just det är vid häktet. Och den kanske inte exakt vet var den sitter utan hoppas att personen
någonstans
tittar ut
där.
Det är starkt.
Ja, det förstår jag.
Blev det. Vi har ju i Sverige som vår tidigare häktespräst ju skrev mycket om. Det hade vi uppe i podden då, vill jag minnas, att Sverige har så orimliga häktningstider.
Ja.
Att det inte finns någon bortre tid och sådär. Och jag tror att jag nämnde det till för mig. Jag har en gammal bekant som satt inne 4-5 år på högsäkerhetsanstalt. Och det värsta den här killen, när jag träffade han efteråt. Så, men vad var det jobbigaste? Ja, det var de x antal månader i häktet. Just för att han är så. Det var liksom värre än de här högsäkerhetsfängelset. För att då vet du ändå hur länge du ska vara där. Då vet du, du får träffa folk. Du får någon form av social stimulans och så vidare. Mm. Med häktet så sitter man på fulla restriktioner. Ja, då sitter du ensam i ditt lilla skyffe och vet inte. Och där är du igen inte dömd. Så att säga.
Nej, just det, men, just det. Och man vet inte hur långt det tar.
Nej, precis. Mm. Och ingen, din familj vet kanske inte vad det är och så vidare. Ett sjukt system.
Ja, visst. Absolut.
Skulle du kunna vara häktespräst?
Nej, det skulle jag inte. Jag skulle inte kunna vara. Vi har ju haft både häktespräst och sjukhuspräst här i podden som gäster. Mm.
Och vi har pratat om det då. Men
precis, men då har jag reflekterat över det där. Jag vet kollegor som jag pluggade med som har varit sjukhuspräst. Ja. Nej, ingen del av det skulle jag klara.
Tror. Nej.
Jag vet inte. När det gäller sjukhuspräst så tänker jag att där är det så. Ja, man kan ju säkert göra en stor nytta där. Absolut. Precis som i häktet. Men det är också väldigt tungt, tänker jag mig. För att det är många som man träffar i sin egenskap av sjukhuspräst som aldrig kommer ut därifrån, så att säga. Och det, nej, jag skulle
kan man inte tänka lite nu? Jag är ute på djupt vatten. Nu ska vi ta alldeles strax, för att jag skrattar åt det. Att det blir lite som känslan du har haft nu med under covid med begravningar. Alltså att begravningar är det bästa du vet, för där kan du förmedla hoppet och göra skillnad liksom, på det sättet bästa. Så inte på något annat sätt. Men att det har varit lite obalans nu. Mm. Jag kan tänka mig att det blir kanske den känslan även i de två yrken. Alltså att här möter du folk i livets slutskede. Du kan ändå bringa hopp och någon kanske får göra sin sista bekännelse eller första och får lämna det liksom. Och häktet förmedlar någon form av ljus. Så känslomässigt samma som du känner för begravning, men det kan bli väldigt obalans.
Ja, visst. Ja,
kan man tänka ju.
Ja.
Men, är det någon så här, om vi får liksom, här får du ett trollspö. Man behöver en präst. Vart då? Och det skulle jag kunna göra.
Det var för ett halvår sedan kanske. Så sökte de en kaplan, det vill säga en präst som är stationerad på ett speciellt ställe. Till Sigtuna stiftelsen.
Ja.
Och formellt så kunde jag väl ha sökt den. Liksom, så. Nu gjorde jag inte det, för det var, jag förstår att jag hade aldrig fått den tjänsten. Okay. Men därför att det var, där bygger det väldigt mycket på retreatverksamhet. Och det har jag ingen erfarenhet av. Och har deltagit på några själv. Men jag har aldrig, jag har faktiskt en gång lett en sån där, men det var många år sedan. Så att jag skulle, men själva tanken att leva sitt, ja inte sitt liv, men sitt arbetsliv inne på Sigtuna stiftelsen som är väldigt inspirerande och harmonisk miljö, väldigt vackert, omgivningen vacker, byggnaden är vackra. Att jag skulle ha en tjänst där inne och kunna få gå där och ha gudstjänster, sitta och skriva saker inför så här. Det skulle tilltala mig. Ja. Det var just som sagt det här med retreatverksamheten. Nej, det hade jag aldrig fått och hade kanske inte velat heller.
Men, likt många andra sådana profiltjänster tror jag, så blir det ju, du får ju en ny församling varje dag. Inte varje dag, men alltså, det kommer ju grupper dit då. Så
just
att,
det, så är
så
det.
Så relationellt så ja, men det kanske skulle passa. Alltså det kanske skulle trivas i sån miljö.
Ja, både och tror jag. För att det jag hävdar nu med viss emfas är ju att jag tycker att det är viktigt att man som präst har en hemmakänsla.
Ja.
Att man har ett ställe där man hör hemma, där man jobbar och där församlingen också känner igen en.
Ja, just det.
Så att de inte möter nya präster varje söndag. Jag tror att det är viktigt att man har en koppling, en anknytning till varandra.
Men på ett sånt sätt så skulle du ju ändå ha en hemvist i, på den platsen. Och huset absolut. Skulle alltid...
Det här skulle bli väldigt tydligt en hemma.
Här är ju liksom prästen som är här. Men du skulle däremot få möta nya.
Ja, och de som kommer dit har liksom inte hunnit få någon varken förtroende eller uppfattning om och för mig. Liksom. Utan där man går in och gör en gubben i lådan grej.
Ja.
Och sen så försvinner de här personerna. Då.
Ja.
Så att det på den på det sättet så tror jag att det skulle vara svårare. Men ja, han som har den tjänsten, han kanske har slutat nu, han kanske har gått i pension, jag vet inte. Ja. Han har haft den i rätt så många år och har väl uppenbarligen, det har ju uppenbarligen fungerat för honom. Nu är han just, när det gäller retreat så är han ju en person som håller på mycket med sånt, såklart. Men just när det gäller just församlingsbiten där, för det är ju den som är lite... Men det är i alla fall
men också delar av en tjänst kanske, då kanske det blir lättare. Alltså, säg så att du skulle bli polispräst. Mm. Alltså, hjälpa dem i deras samtal. Det, ja. Och ändå ha tjänst i församling.
Mm.
Alltså för att det kanske inte skulle vara en hel tid utan stationerade här och sen surva med det. Jag vet inte riktigt vad en polispräst gör. Jag förstår ju bitvis vad den gör. Men det kanske skulle passa.
Ja, absolut. Absolut. Just polispräst är en jättedålig grej som jag absolut inte skulle vilja göra. Men absolut, en specialtjänst på tjänsten och en vanlig prästtjänst på andra hälften. Skulle inte
den sämsta tjänsten har jag ändå kommit på, så där du skulle trivas minst, det är ju vad sån... Finns ju knappt då, men sån krogpräst.
Ja, just det.
Det skulle du inte trivas.
Det skulle jag absolut inte trivas. Jag skulle göra ett fruktansvärt dåligt jobb där.
Det tror jag faktiskt att du skulle göra.
Ja, ett riktigt dåligt jobb där. Och jag skulle bara sitta och skämma ut kyrkan hela tiden.
Sitta ett hörn och sura med en Fanta.
Ja, just det. Och så kommer det någon överförfriskad herre fram. Så att jag, jaha, säger jag. Nej, det skulle vara fruktansvärt dåligt.
Ja, men jag tror att du och många andra skulle kunna se det ganska stimulerande att vara någonting präst. Om det inte var för mycket tid.
Mm,
alltså jag tror att det är en viktig del. Att det inte liksom tar upp hela ens... Så att man får ändå vara kvar som församlingspräst.
Just det.
Och då får kombinera med någonting annat. Ja, just det. Det var där vi var, ja. Hörru du, vi frågade ju förra veckan om ett bingo.
Bingo, ja just det.
Och vår trogna lyssnare i kyrkkanalen heter så på... Instagram, har ju då skickat ett bingo. Men jag tänker att det läser vi inte upp här, för det blir bara ett rabblande av saker.
Ja, just det. Men det gick ju ut på att man skulle pricka in saker som vi ofta säger, så att vi skulle kunna lägga upp en bingobricka och sen kryssa i hur många rätt fick jag. Får jag bingo den här veckan för att de säger exakt de här sakerna?
Precis. Och här är då uppstoppat som alltså siffror. Liksom.
Ja, just det.
Men vi kanske vid något kreativt tillfälle kanske kommer upp en bingobricka med det i Facebookgruppen En präst och en mammut eller på våra Instagram, så man kan liksom hämta hem den och sitta och dutta. Men stort tack att du skapade denna bingobricka.
Verkligen,
och
den är mer träffande än vad man skulle önska.
Ja, precis. Några saker kände vi så här: oj, vad mycket vi säger.
Ja, just det.
Det där, bland annat någonting åt hållet att nu är vi ute på djupt vatten. Just det, var inte så tydligt. Men det var mycket som vi kände, nej men oj. Säger vi det där ofta?
Ja,
det
gör
vi
ju. När man läser så ser vi det.
Just det. Vi fick också en sak av samma person att våran podd för folk samman.
Ja, just det. Och det var ju kul.
Det är ju glädje. Och det ska vi inte hänga ut den andra personen, för att det vet vi inte om den vill med namn. Men två stycken kyrkmänniskor. Jag läser lite istället för att sitta här och fabricera texten.
Ja.
Jag fick en kommentar av X på ett av mina inlägg för några veckor sedan. Så visade det sig att vi inte bodde mer än en mil eller så ifrån varandra. Han läser till diakon och jag till präst. Och båda kände för en gudstjänstkompis. Så vi träffades lite allmänt sådär på en fika här hemma med familjerna. Och så igår var vi tillsammans på gudstjänst. Och hur är ni skyldiga till detta här? Jo, men det visade sig att X också är lyssnare av podden och började följa mig efter att jag gästade er. Så ses vi i kyrkan blev med andra ord aktuellt även utanför Sollentuna. Så tack till er och podden. Ni bygger bevisligen kyrka på mer än ett sätt. Fint ju!
Väldigt fint och roligt.
Att en person börjar följa en annan på grund av att den gästade här och sen har han blivit gudstjänstkompisar.
Ja, det är kul. Verkligen. Tack. Tack för att du hörde av dig.
Ja, stort tack till dig.
Kyrkkanalen.
Vad har vi mer att prata om idag? Har du någon spännande artikel vi kan...
Jag tänkte att jag skulle plocka fram. Bita tag i fysiskt. Ja, jag ska prova nu.
Ja.
Ja, kan... Nej.
Papyrus.
Jättedålig radio. Ja. Detta. Jo, det är en skola i Kalmar. Det här är nu...
Kalmar.
Kalmar, precis. som har anmälts till diskrimineringsombudsmannen för diskriminering på grund av religionstillhörighet. Det här är en artikel i kyrkans tidning.
Ja.
Enligt anmälan ska en elev blivit tvingad att ta av sig sitt korssmycke under en klassfotografering. Skolfotografen som tog bilderna sa att korssmycket som eleven bar runt sin hals skulle kunna vara kränkande om det kom med på bilden. Eleven tog av sig korset för att fotograferingen skulle kunna fortsätta. Upplevde enligt anmälan situationen som utpekande och obehaglig. Skolans rektor säger till kyrkans tidning att de lärare som fanns med vid fotograferingen inte vid tillfället fäste någon uppmärksamhet vid händelsen. Hade lärarna upplevt det som en stor sak hade de ingripit, ja, men de hann nog inte ens reagera.
För det var, förlåt, jag hörde inte första ordet. Var det fotografen som hade...
Ja, ja, precis. Som... Skolfotografen sa att, ja, det här kan vara kränkande, så vi ska ta, ja, bort korset.
Just det. Och då är det ju... Skolfotografen är ju ofta, vet vi inte här, men det brukar ju vara en extern firma, ja, som kommer och
fotar. Och jag har läst i något annat sammanhang, ja, också att det, är, det var det.
Ja, ja, men det är bra att veta för att veta.
Eller hon har också fått veta att det här var fel. Liksom,
ja, så, ja. Så. För det måste vi säga, det är fel. Såklart.
Ja, absolut. Absolut.
Hade den haft en svastika på, på kavajslaget,
ja, ja,
så hade man ju sagt att nej, men det där är dumt, för ja, det kommer det uppröra.
Och det är ju inte ens tillåtet.
Nej, så, nej, nej, men det är så.
Så jag, det är drog, lätt att säga.
Ja, liksom, jag, ja, drog det till sin spets.
Ja,
okej.
Ja, ja, okay.
men, och inget likställt överhuvudtaget mellan ett kors och ett svastika. Utan, men då har det varit en symbol som, ja, men det här är...
Det här går så, inte, det är tydligt.
Till, liksom. Inte tillåtet och inte... Ett kors... jag vet inte, eventuellt... Kommer du ihåg för något år sedan så pratade vi om någon präst som hade gjort ett kors. Alltså nu vet jag inte riktigt här. Av en docka.
Ja, jag kommer
ihåg det.
Ja,
så var det någon domkapitelprövning. Var det en präst eller var...
Visst, jag tror att det var en... Var det en... Jo, det var nog en präst, ja.
Ja.
Och de hade väl gjort en... Ja, precis. Jag kommer ihåg, ja, det här. Ja.
En ganska liksom...
Ganska kitschig, lindigt uttryck. Ja. Halsmycke.
Halsmycke, ja, med någon dockhuvud som, alltså, som, ja, var typ korsfästdag.
Ja, eller om det var Maria-symbol.
Spelar roll. Spelar.
Nu då, är vi ute på djupt, ja, vatten. Ja.
Men då kan man ju tänka att fotografen... Det där... Ja. Då, liksom,
det där ser illa ut.
Ja, men det kommer bli så i ögonfallen. Så man kommer inte se... Någonting annat.
Nej, liksom. Nej, just det.
Men att någon sitter med ett kors, det var ju bara fånigt.
Ja, men det som är...
Men jag kan också tänka mig, förlåt, jag kan också tänka mig att lärarna inte gjorde så mycket, inte ens kanske märkte det, för den kanske faktiskt sa det på sidan om.
Ja, ja, men tar
vi korset, tar vi det där, så här, för det kommer, det stör bilden eller någonting.
Ja.
Och lärarna inte ens slår något, ja, ingen aning, men så kan det.
För det står, hade lärarna upplevt det som en stor sak, hade de ingripet, och det, visst, absolut. Frågan är, ja, alltså, ja, för den här eleven var det ju en stor sak.
Ja.
Men det blev uppenbarligen inget bråk eller gräl eller så där, utan det skedde tydligen ganska diskret, eller hur man ska uttrycka det.
Ja.
Och då är det svårt för lärarna såklart att se det. Jag hoppas och vill tro att de skulle ha sagt att nej, men han måste få ha sitt kors på sig.
Vad tänkte du på?
Nej, det var det. Just det. Mm.
Ja. Vi har ju fotografering av konfirmander ju.
Just det.
Vi konfirmander.
Där får det förekomma religiösa symboler.
Där får det förekomma religiösa symboler. Men det gör ju inte det så ofta. För, alltså, jag tänker på konfirmanderna då, som sitter i kåpa och krage. Den modellen har vi.
Just det.
För vissa sätt har ju en liten ros som de sätter på. Ja, det, några det. Har, alla har kors. Och det är lite olika. Men vi har enklast möjliga.
En kåpa
och en krage. Där säger vi ju dock innan. Men det är också inför konfirmation. Ha inte för starka färger under så att det lyser igenom.
Ja, just det.
Men det hoppas jag inte någon upplever som diskriminerande. Utan det är ju för att det inte ska, ja, men ett stort, starkt, orange tryck lyser igenom när det går igenom, för att det inte ser så snyggt ut.
Just det,
skulle någon komma i det så skulle vi inte skicka hem den, utan då missade den infon.
Vi hade under många år, så vet jag att åtminstone någon av de här församlingarna sa till att ni får inte ha träskor på konfirmationen.
Okej. Okay.
Och det hölls fast i väldigt länge. Ja. Och den gången som det sades senast gång som jag hörde, då var det väl 20 år sedan någon hade träskor.
Ja, ja.
Det var liksom, men det, var, ja, det får ni inte ha. Det var liksom, nej. Man får inte ha något som lyser igenom, man får inte ha träskor.
Just det, just det. Men det annat du brukar säga så. Också, är det de där skorna du ska ha när du konfirmerar dig? Alltså oftast till tjejer, för de kanske provar i ett par låga sneakers.
Ja, just det.
Eller ska du komma med dina höga klackar så kan de bli lite kort. Liksom, just att det inte passar. Precis. Eller tvärtom, nu har du, då kommer du snubbla på den. Men det är mer praktiska som du själv, så att vi inte får brutna näser på ett hårt stengolv. För det
är inte ju fint. Det. Eller fint, inte trevligt heller. Det gör lite ont.
Oskönt på alla
oskönt,
sätt.
Verkligen.
Ja, nej men det är inte så mycket mer att säga om det. Det var ju dumt gjort.
Ja, det blev tokigt. Ja. Alltså, man vet, man kan ju inte säga så här, fördöma detta på något sätt så här, utan det är ju mera, ja så här blev det. Det var fel. Och det vet ju alla också.
Jag har en annan sak som har hänt hos mig. Det är ju väldigt svårt att förklara i ett ljudmedie. Men vi kanske kan lägga upp en bild sen om jag kommer ihåg det här i Facebookgruppen. Husmor hos mig, hon har sytt
mässhakar
till handspriten som står vid altaret.
Ja.
Och jag har inte tänkt så mycket på det, men jag har tänkt för något tillfälle, vad tråkig den ser ut. Att, för en handspritsflaska som vi har en sån med rundad med pump
ja.
Så den är liksom en ganska nätt, men alla vet precis vad jag menar. Men tyckte att den passar ju inte in bland det övriga liturgiska.
Nej, för det har ju faktiskt blivit så, parentes där, att nu det här, handspriten tillhör de liturgiska attiraljerna på något vis.
Precis.
Liksom. Man ska göra si och så ska man korstäckta, så ska man ta handsprit
ja.
Alltså det är så det funkar nu.
Precis, ja. Och den har också stått på ett bord bakom. Men den, när jag tänker på, har den varit ändå i ögonfallande och det ska också vara så att man ser tydligt. Nu tar prästen och sådär. Men hon har sytt små mässhakar då, som har blivit väldigt succé.
Ja.
Och det har lagts ut lite i prästkollegen Facebookgrupp som för präster, som vi nämner ofta här. Och vi delar lite vad vi kunde. Så nu kom hon idag helt liksom uppspelt att hon hade fått beställningar från 15 olika ställen.
Ja.
På sådär, för förra veckan. Nu ringde de från är det Umeå stift? Luleå stift.
Mm.
Ja. Luleå stift och ville beställa x antal och nu har de ringt. Det är kul ju, så det har blivit en men den var ju snygg.
Ja,
det var jättefint. Ju jätteroligt.
Det var
liksom.
Väldigt fint.
Så gjorde hon i olika färger. Ja. Så att kolla på vår Facebook-sida så ska ni få se detta vackra, kan ni komma med en beställning. Men det är roligt ju.
Ja,
det är också en kreativ grej som
på något vis i eländes tider måste man pigga upp det.
Precis.
Lite.
Och man kan ju tänka så här att oavsett, jag tror så här att när denna covid-tid är slut, om den tar ett eller två år till eller vad det nu är, eller 6 veckor, så tror jag att handspriten kommer vara en grej som finns kvar kring måltiden i alla fall under, alltså en lång tid framåt, och det är ju bra.
När vi har haft konfirmandläger så är vi har ju haft handsprit inför måltider i flera år
ja, precis.
Redan, så det fanns handsprit redan. Jag menar bruket av handsprit i samband med måltider i kyrkan har ju förekommit.
Absolut, tidigare, men då är det kul att få det lite snyggt.
Ja, visst.
Ja,
det var en rolig idé faktiskt.
Ja, väldigt kul. Så att hon hade, hon, förutom att hon är husmor, så har hon en verksamhet som heter Make and Remake med ett gäng damer som syr, så nu hade de att göra.
Just det, för är det här också för det här är en del av det så att säga.
Ja, precis, men den första gjorde hon väl själv, men nu skulle hon sätta övriga i produktion då när det blev så skulle man få betala en symbolisk summa som skulle gå till ACT. Eller vad det nu var, minns inte. Men det är roligt.
Det var en kul på grej.
Yes, har vi någonting annat?
Ja, något som inte alls är lika roligt.
Nej, men
det brukar det ju inte vara.
Högt och lågt, allt mellan himmel och jord.
Ja, precis. Och då är det ju så här att man har gjort en juridisk genomgång av Svenska kyrkan i utlandet, SKUT. Den har pågått sedan 2017, nu är granskningen klar och så har då kyrkans tidning här tagit del av slutrapporten. Juristerna pekar ut 7 brister som återkommer i många församlingar.
Okay.
För man har ju inte riktigt gjort allting rätt i de här församlingarna. Jag tar skumma lite kan vi säga, liksom, Korrekt registrering saknas hos myndigheterna i de flesta länderna. Det handlar om registrering av församlingsverksamhet och tillstånd för exempelvis lunchservering och julmarknader. Det kan leda till att församlingen förlorar sin rättsliga status eller stängs ner av landets myndigheter. Den utsända personalen är ofta inte korrekt registrerad. Svenska kollektivavtal gäller och det kan i vissa fall strida mot lokal diskrimineringslagstiftning. Oj, i vissa församlingar har volontärer sådana arbetsuppgifter att de enligt landets lagar kan anses vara anställda. I stort sett alla församlingar saknar tillräckliga rutiner och dokumentation kring arbetsmiljö. De flesta församlingar uppfyller inte krav för hantering av personuppgifter enligt GDPR. Ja, det är några av de här.
Ja.
Och det låter ju som en del i alla fall ganska allvarliga.
Absolut, saker. Absolut. Men också ganska förståeligt att det kan brista där. Mm. Nu kan ju varken du eller jag någonting egentligen om skut. Alltså nej, hur det organiseras. Det. Jag tror inte det i alla fall.
Nej,
för jag
nej.
Tänker att det, nu tänker jag att det borde väl på något sätt regleras av skut på hemmaplan. Alltså här är en checklistan som ska följas. För att det jag vet om skut, vi hade ju under några år, vi skickade ju 3-4 gånger ungdomar till Teneriffa.
Mm.
Ungdomsledare som var där under säsongen då, 6 månader eller någonting. Och jag var ju hälsad på vid tillfälle. Och det är ju det man kan se det att man får ju göra allt.
Ja, alltså,
är du präst, ja, då kan du spela eller du spelar ibland och du får städa och det är
baka
bullar och ja, men allting. Sådär.
Alltså, ja.
För att det är så få och det måste bara funka så att man blir ju verkligen ett team och så gör man det tillsammans. Mm. Liksom. Mm. Men det hade ju inte med det här att göra, men det är det jag har sett på plats. Ja, vad ska vi säga? Jag förstår att såna här saker kan hända. Det känns ju klumpigt, men för det har jag tänkt på. Den här delen med att det kan vara diskriminerande lagstiftningen som finns på plats.
Mm.
Kan vara någonting annat än vad man är van vid.
Ja, just det.
Jag tror att men det lyfte vi upp här i podden om min nya anställda som fick ett, tror det men då tar vi det igen för jag glömde bort det, fick ett drömjobb för, tror jag då skut, men tackade nej för att på lokalt var de tvungna att samverka där kvinnor inte fick vara präster.
Aha,
i något land, det spelar roll vad det var, det finns ju många sådana länder. Så man liksom, lokalt var man tvungen att samverka skuta, som jag förstår det. Låter ta det för det, men det kan verkligen tänka mig att det sker. Och där hade man ju då då fick man anpassa sig efter någonting som skulle vara diskriminerande hos oss. Men det var så det var. Och då just valde den här personen tacka nej. En bra tjänst jag skulle vilja vara, men jag kan inte stå bakom det här. Liksom. Så det är klart att, ja, och det visar ju på att det måste vara jättesvårt det här.
Ja, för mig, men nu där jag vågar nästan inte säga någonting för det allting kommer att prickas in i den här bingon. Men jag har för mig att var det inte så att när vi i den här församlingen slutade skicka volontärer så var väl det en bidragande orsak just det här med anställnings
ja, det var ju på anledning att landet, Spanien i alla fall, ändrade någonting med just volontärarbete. Mm. För det var ju ändå vad det här var. Man fick ju någon form av veckopeng, uppehållspeng. Liksom,
ja, just
i de här tjänsterna.
Precis.
Ja, precis. Mm. Och att det inte längre gick utifrån lagstiftningen. Då fick vi sluta med det här. Det var någonting sånt där.
Mm.
Ja, men det måste vara ett mishmash. Men det är ju likadant vilken svensk eller liksom när du flyttar en verksamhet till ett annat land.
Ja, alltså det, ja just det.
För sakerna det. Handlar ju bitvis om kyrkan, men ja, klurigt.
Mm.
Klurigt.
Mm.
Jaha, och vad landar man i då?
Ja, det står att bristerna innebär i de flesta fall att församlingen och Svenska kyrkan riskerar sanktioneringsavgifter.
Ja.
Och då så har kyrkans tidning talat med någon avdelningschef där som säger att man ska vidta åtgärder omedelbart så att man ska börja få bättre rutiner på det här. Så att det blir väl en bättring.
Ja.
Och som sagt, det är ju säkerligen inte ondska det handlar om utan det är okunskap i vissa fall tror jag. Och så att man som
men det är också svårt
mycket man ska göra
då. Ja. Men det är också svårt att luta sig mot okunskap om det är en skutförsamling som varit på plats länge.
Så kan alltså, man ju säga. Så. Men det är också så att personalen byts, byts,
ja, byts ut. Och de tiden. Som sitter hemma på skut, jag vet inte riktigt.
Nej, det vet inte jag.
Men vi säger hemma på skut, men det måste ju finnas. Jag vet att det finns någon form av kansli kring det.
Det är någon skuta någonstans.
Ja, det är en skuta de sitter.
Ja.
Och de byts ju också. Men, ja. Det, men det är ju, ja, jag vet inte. Det känns lite lätt att skylla på det också. Men förståeligt. Tänk om du skulle komma ner som kyrkoherde någonstans och säga, hopp, ska jag liksom, alla, med mig, alla andra precis. Grejer liksom.
För det här är ju en grej som, för apropå då, för att återknyta till det du var inne på där, på vilka tjänster skulle jag kunna tänka mig ha. Där, det har ju varit ibland någon tjänst ledig, på, exempelvis på Gran Canaria.
Ja.
Och det handlar ju om, det står ju inte i annonsen, men det handlar, jag tror att det är 3 år man får vara på en plats liksom i skut. Och jag har ju haft tanken, skulle man ändå, det är ju trevligt på Gran Canaria, så här, skulle man... Och, om jag då fick ta familjen med så skulle det kunna... Men det är ju fortfarande lite lockande. Så, men det är just sådana där grejer som kunskaperna liksom här. Och jag ska ut och på något vis göra mig förstådd där i ett annat land. Och jag är ju dålig på det. Så att säga. Jag är ju inte den som bara går ut och viftar med armarna och så löser sig allt. Utan jag vill ha tydligt och klart.
Liksom, just det, just det.
Så att det blir nog aldrig något. Skutkänns för mig heller, men just av den orsaken liksom. Kunskaperna
verkligen
sätts på prov där.
Något annat.
Ja, jag kan ju gå vidare här och ja, i det längsta försökte undvika att ta upp ämnet om biskopen i Härnösands stift, och det beror på att jag har även där ganska dålig kunskap. Han är inte insatt i turerna, men det som det handlar om alltså på ytan, så det är att stiftsstyrelsen i Härnösand har gemensamt beslutat att uppmana biskop Eva Nordung Byström i Härnösand att säga upp sig. De säger att man har samarbetssvårigheter, hon är inte en bra... De berömmer hennes sätt att vara präst och andlig ledare, men när det gäller personalfrågan, vi säger då, så håller hon inte måttet, tycker stiftsstyrelsen i Härnösand. Då har präster och diakoner i rätt som stor utsträckning, tror jag, gått ut med olika inlägg i media. Man har skrivit namninsamlingar och vidare. Så här, vi vill behålla vår biskop. Vi är jättenöjda med vår biskop. Vi vill inte att hon ska liksom avsättas. Men stiftsstyrelsen tog då inte hänsyn till det utan uppmanar biskopen att avgå. Och som det är just nu så vet man väl inte vartåt det lutar. Det kom också ett uttalande från biskopskollegiet, alltså de övriga biskoparna, för att många ifrågasatte varför hör de inte av sig. Och då kom det ett brev eller ett uttalande från biskoparna där de också tycker att det här är ett konstigt förfarande, att stiftsstyrelsen kan säga till biskopen att sluta nu, du får se upp dig själv för det. Därför att vem är det som bestämmer, tänker man då liksom. Vem är det som har, man säger att Svenska kyrkan är en episkopal kyrka, alltså den leds av biskopar. Vem är det som har rätten att säga upp en biskop då? Och det är där diskussionen går väldigt mycket kring det här. Och som sagt, jag har inte varit där, så jag vet inte vad egentligen det handlar om, vad som ligger bakom det här, om det är något speciellt tillfälle eller om det var under en längre tid som man upplever att, ja, inte vet jag om det är så att hon inte levererar de resultat som stiftsstyrelsen vill ha. Jag har ingen aning om det här.
Nej.
Men det är sorgligt när sånt här händer, såklart.
Vi kan ju väldigt lite om det här, även jag. Ja. Jag har medvetet försökt undvika det, för jag känner att jag har nog med rörigt där jag är.
Ja.
Jag behöver inte grotta i någon annans getingbo. Men det som jag tycker är konstigt, för biskopen väljs ju av stiftets diakoner och präster i en röstning.
Ja, liksom. just det.
Och det är alltså ett förtroendeuppdrag valt av vigningstjänsten.
Ja.
Och till... Alltså, så här. En präst är du är anställd av den här församlingen.
Ja.
Kyrkoherden är din chef. Din anställning, det valt dig. Han kan inte bara plocka bort, men, nej, men skulle göra, men så är det. Ja. Mm,
så är det.
En kyrkoherde, det har ju varit med vid några tillfällen, är det ju kyrkorådet som är arbetsgivaren, och där har det också varit stökiga tvister för att det också kan vara otydligt. Men biskopen, är den stiftstyrelsen, är den dennes arbetsgivare? Alltså på något sätt måste ju vara,
det måste ju vara precis. Så. Alltså stiftet, för biskopen är ju anställd av stiftet, så måste det ju...
För jag tänker så här, att biskopen, om det finns brister i personalhanteringen, så måste det ju vara personalen. Tänk ju om det är organiserat som i Stockholm, som jag inte heller riktigt koll på. Men jag tror att det är så här, att biskopen i Stockholm är möjligtvis chef för dem på stiftskansliet. Men inte för någon annan. Den är ju folks biskop.
Biskopen är liksom inte min chef.
Nej, utan har ju över dig maktmässigt mycket mindre att säga till om än vad kyrkoherden. Eller din närmsta chef, eller så vidare.
Ja.
Och så ska det vara, för han skulle bli ohållbart.
Ja, såklart.
En gång på tiden var ju prästerna anställda av stiftet, och då var ju, men nu är det som det är idag, och då kan man väl tänka att man kan lösa det på något sätt, att någon annan är chef för kansliet,
ja,
så att säga, om
precis.
Det är där då,
det skulle man kunna
biskopen
tänka
kan vara biskop, om det nu där,
om det nu där skonklämmer. Det är lite så här, vi tar upp det här därför att vi kan nästan inte låta bli, för att det är en så stor,
men det är en så
grej,
stor kyrkgrej, liksom. Väldigt ja. Inom kyrkligt, såklart.
Absolut, såklart, som nästa.
Men vi vet väldigt lite om det, men jag tänker, det är vår, inte plikt, vi får göra 17 om vi vill, men det känns konstigt att bara låta det passera, för det är en väldigt stor händelse just nu som pågår. Och det måste vara, respektive församling kanske inte är så mycket i Härnösand, men det måste vara jobbigt där i boet.
Det närmaste detta. det här, det är egentligen inte likt alls, men det närmaste jag tänker, det är för ett antal år sedan när Stockholms biskop hette Caroline Krook, och hon hade uppmanat, när jag tror att det var när hon tillträdde som biskop, så uppmanade hon prästerna att skriva brev till henne och hur de trivdes på sina arbeten och hur det var i den församlingen. Mm. Så här. Och prästerna skrev in, och så var det då en tidning, eller en, om det var radio, alltså en media, som hörde av sig till biskopen och sa, vi vill få ut det här, det är offentliga handlingar.
Ja.
Varpå då biskopen brände samtliga dessa brev, för hon sa att det här är förtroende, de gav sig mig sitt förtroende att skriva de här breven, jag uppmanade dem, det är inga offentliga handlingar, rätt eller fel, och då blev hon då också dömd att betala böter för det här, att hon hade förstört offentliga handlingar, och då gick då ett antal präster ihop och skramlade, så att säga, till det här böterna och betalade hennes böter. På något vis likadant där, biskopen är utsatt fast på ett helt annat sätt, och prästerna står bakom sin biskop ändå och stöttar på något vis där.
Det här har jag inte hört tidigare, men det måste jag säga, det gjorde ju biskopen 100% rätt.
Absolut. Oja.
Du hade alltså skrivit ett brev.
Formellt vet jag inte, men mänskligt.
Nej. Men nu skiter i formella. Ja, just det. Ja, för förmodligen gjorde det ju en fel då.
Ja.
Annars skulle inte bli dömd.
Hade inte blivit dömd.
Nej. Men att medmänskligt för sina präster, det var ju självklart.
Ja, visst. Det var en väldigt bra handling.
Ja.
Absolut.
Det var, den skulle bara publiceras rakt av. Så här tycker präst Kjell,
ja, och även om man skulle ha maskat namn,
ja, men liksom, det spelar ingen,
är präst i Sollentuna som tycker så här.
Ja.
Och nej, det skulle
den manliga prästen då kanske i 40. Ja, okej, det finns två.
så kan det ju hända, kanske på den tiden. Speciellt om det är lite mindre församlingar.
Absolut. Absolut.
Så.
Ja, det jobbar bara en präst här.
Just det.
Och den kyrkoherden.
Väldigt kritisk mot kyrkoherden här.
Nej, det var
så hon gjorde ju rätt, såklart. Ja.
Konstigt att en sån sak är offentlig handling.
Ja.
Jättekonstigt.
Ja, och det man förstår ju, man anar, hittar ju på, men man anar ju motivet bakom detta. De liksom vill visa missförhållanden i kyrkan, för det är som
snaskigt.
Jag sagt många gånger, det är alltid snaskigt att kunna skriva kyrka och sex på samma miljö och samma så här
rad
eller löpsedel. Ja. Liksom.
Det var ordet jag sökte egentligen, löpsedel. Ja. Hör du, vi lämnar Härnösand. Lycka till.
Om det är någon som jobbar i Härnösand och lyssnar på den här podden, får ni gärna höra av er och berätta hur ligger det egentligen till. Vem ska vi tro på? Vem ska vi stödja?
Ja,
det gör vi kanske inte ändå, men ni kan få gärna berätta för oss. Vad är det?
Bringa klarhet
i våra dimmiga hjärnor kring det.
Vad har vi för söndag som kommer?
Vi har så mycket som den 19:e söndagen efter trefaldighet.
Och alltså, har ingen någonsin funderat på att göra om de där rubrikerna?
Ja.
För det är så många i trefaldighet.
Kan kasta om dem i ordning. Först kommer 17, sen kommer 20.
Ja, det blir bara stökigt. För...
Nej, men jag håller med. Alltså, vem orkar hålla ordning på dessa söndagar i trefaldighetstiden? Det är rubrikerna där som är viktigare.
Ja, ja. Vad var
och förra veckan hette det att lyssna i tro, nu heter det trons kraft.
Trons kraft.
Och jag läser en halvlång text ur Markus evangelium. Jesus kom tillbaka till Kafarnaum och det blev känt att han var hemma. Det samlades så mycket folk att inte ens platsen utanför dörren räckte till längre, och han förkunnade ordet för dem. Då kom de dit med en lam som bars av 4 män. Eftersom de inte kunde komma fram till Jesus i trängseln bröt de upp taket ovanför honom och firade ner bädden med den lame genom öppningen. När Jesus såg deras tro sa han till den lame: "Mitt barn, dina synder är förlåtna." Nu satt där några skriftlärda och de tänkte för sig själva: "Hur kan han tala så? Han hädar ju. Vem kan förlåta synder utom Gud?" Jesus förstod i sin ande vad de tänkte och sa till dem: "Hur kan ni tänka så i era hjärtan? Vilket är lättast, att säga till en lame: dina synder är förlåtna, eller att säga: stig upp, ta din bädd och gå? Men för att ni ska veta att människosonen har makt att förlåta synder här på jorden säger jag dig," och nu talar han till en lame, "stig upp, ta din bädd och gå hem." Och mannen steg upp, tog genast sin bädd och gick ut i allas åsyn, så att de häpnade och prisade Gud och sa: "Aldrig har vi sett något sådant."
Hur tänker alla som är runt omkring där, som också har en lam, lytt, halt, blind hemma hos sig, som Jesus inte väljer att besöka? För vi är ju på en tid där sjukvården är väl inte dunder.
Och, nej, just det. Precis. Och, man är inte, inte börjar med kryappar heller.
Nej.
Det vet jag.
Och sans, eller vad säger pergamentrullar kommer upp live där. Med sten så det tar tid att knacka in. Nej, men hur tänkte de? För att han är inte, jag gör det här för att visa på, för han vill inte skryta, men jag vill visa på, för att ni ska kunna tro på mig och liksom se på min faders storhet. Ja, så, om vi går bara i texten, utan vad vi tycker om texten, men vad det står. Som alla de runt omkring då liksom. Om det här skedde och så upp... Så ser man, varför kommer hem till mig? Nej, men det finns inte tid för, det är inte mitt uppdrag.
Om man tänker att människor var ungefär som de är idag, så tror jag att det måste ha blivit ganska mycket upprörda röster och känslor kring Jesus också. Vi ser ju väldigt, vi ser ju en del att han får diskutera och argumentera med fariser och skriftlärda och så. Men väldigt mycket är ju det att det går bra liksom.
Ja.
Men det måste ju ha varit en hel del upprörda känslor. För tänk om det skulle vara här att någon, bara det att någon får gå före i en kö sådär.
Ja.
Så börjar någon ropa: "Hallå där, det är faktiskt kösystem i det här landet.
Ta en nummerlapp."
Så det händer ju hela tiden.
Inklusive du och jag, fast vi gör det tyst och knyter
handen. Ja, just det. Jag skulle bara fråga. Ja, det spelar ingen roll, ställ dig i kö. Så att, och det är klart att om det här har de en, som du säger, en lam man eller släkting och Jesus, nej jag hinner inte, men de, ja, men de där som, de bröt upp taket om att hissa ner den här mannen och då duger det liksom.
Då dög det liksom.
Ja. Men jag vet inte vad jag ska svara och säga om det egentligen, det måste ha blivit så, absolut. Och, men som du sa där, Jesus gjorde ju inte det här, så vitt vi kan förstå i alla fall, för att skryta eller för att han hellre ville vara läkare som så, utan det var ju mera som han, make a point liksom. Jag vill tala om vem jag är och vem Gud är framförallt. Jesus förkunnade väl inte sig själv så jättemycket, utan förkunnade ju Guds rike liksom. Så att det talar om vem Gud är och vad, följ mig så kommer ni förstå vad Gud gör, vad Gud vill. Gud har sänt mig och så. Så det var ju, vi kan ju förstå att det var så här. Det som är tydligt här är ju det, den här männens starka tro ändå. Faktiskt, att de, bara den här mannen får träffa Jesus så kommer han att bli frisk. Så tror vi ju knappast ens med en doktor idag. Liksom, att bara jag får tala med läkaren så blir jag frisk. Men här tror jag, det är så stark tro så att de faktiskt bryter upp taket och hissar ner Jesus.
Ja, det är det stora. Det är att, liksom, så här mycket tror vi att vi gör detta. Liksom.
Så det är det positiva här. Liksom, att, de här har i alla fall de har en stark tro och de hjälper den här mannen. Men alla andra som är runt omkring som inte har liknande men ändå liksom skulle behöva Jesus
och hjälp. Hur mycket har inte kyrkan, nu ska vi vara lite kritiska mot vår historia, för det måste vi vara. Hur många sammanhang har inte varit och är fortfarande där men du tror inte tillräckligt. Du tror inte tillräckligt starkt.
Du är sjuk och det måste bero på att du inte tror tillräckligt eller att din släkting inte tror tillräckligt eller att din far har gjort något. Så är det ju.
Precis, och att man får med arvsynden då menar och att din tro är inte tillräckligt stark. Fruktansvärt.
Ja, det får man ju verkligen säga.
Du är glad att vi predikar mer nåd än synd. Sen tycker ju många att vi gör det för mycket. Ingenting är... Du kan bara plocka russinen ur kakan, så att säga. Men det är en annan diskussion. Det är en stark text. Man kan ju se bilden framför
tydligt,
sig.
Väldigt tydligt, väldigt filmisk.
Nej, men vi kommer inte in.
Vi kan inte steg. Gå in.
Vi måste gå in. Ner genom taket. Tigerjakt. Nej, men... Och liksom, det fanns ju ingen skylift eller
nej.
Nej, eller så. Så det är väldigt spännande hur man gjorde det också. Alltså, vilken ansträngning. Det.
Släpa upp den här båren eller bädden.
Någonting. Ja. Ingen snygg bår heller säkerligen. Utan någon form
man kan ju tänka att han kanske inte hängde i armväcken.
Nej. Någon form av stöd
hade han nog.
Men det är roligt att se också en fullstor säng snurras.
Och så att säga, Jesus sitter nedanför där i den här folkmassan. Plötsligt kommer en man från himlen, så här, liksom, eller från taket åtminstone. Liksom.
Vi hade ju, alltså det här är ju inte riktigt på temat, men nu kommer jag tänka på det, därför tar jag det. Vi hade ju, förra veckan fick vi se renoveringen, hur den har gått till av vår gamla kyrka, vår 1100-talskyrka.
Just det.
Och det var, nu minns jag inte vilket år, men det var något moment där det står ett stort kors då som var hade gått sån röta i det, så man fick göra om det och sätta sån plåt på, och då sa hon så här, för x antal 100 år sedan gjordes det senast, jag kommer inte ihåg. Och då börjar man ju så här, hur gjorde de då? Alltså det är väldigt fascinerande och svindlande. Hur byggde man denna kyrka på den tiden? Vilken tid det måste ha tagit, det vet vi, och pyramider och allting. Hur gick det till? Men det är väldigt fascinerande. Det blir lite större skala, men här också, hur gick de tillväga?
Hur gjorde de? Ta sig upp på taket på något vis med den här sjuka mannen, knacka hål på taket.
Ja, men började de då såga? Vad sitter vad hände?
Och så han innehavaren av huset.
Vad gör ni?
Vid taket.
Ja, det kommer. Skulle man ge en sån vilka är som har den då? Gevalia, va? När du får oväntat besök.
Det är verkligen
en laman genom taket. Och då är allt frid för dig. Men sen brukar du se klippet efter. Alla lämnat det här huset. Han har varit gästfrivänlig. Bjudit in alla. Det är trångt. Det blir smutsigt. Och så bara, okej. Jag fick ett hål i taket. Som då måste vara ganska stort. Kanske 2x1 meter som jag ska då hantera nu. Vem betalar det?
Vem betalar det? Ja, just det. Hallå, Jesus.
Det här skulle du kunna skriva en rolig text om. Mannen som var med hålet i taket. Ja,
just det.
Först en så stark upplevelse av att wow, i mitt hus där ändå. Och sen efteråt, dagen efter vaknade. Vad regnar det? Ja, vad vill du sjunga?
Jag vill sjunga en riktig klassiker. Psalms 254. Löftena kunna ej svika.
Ja.
Löftena kunna ej svika. Nej, det står evigt kvar. Jesus med blodet beseglar allt vad han lovat har. Himmel och jord må brinna, höjder och berg försvinna, men den som tror skall finna löftena de står kvar. Gör så så som Abraham gjorde, blicka mot himlen och medan du stjärnorna räknar växer din tro ditt hopp. Himmel och jord må brinna, höjder och berg försvinna, men den som tror skall finna löftena de står kvar. Tro när det mörknar på färden, solen ej slocknat har, blott några timmar och sedan strålar en morgon klar. Himmel och jord må brinna, höjder och berg försvinna, men den som tror skall finna löftena de står kvar.
Tack så mycket.
Tack, tack.
Och tack Svenska kyrkan i Sollentunas kommunikationsenhet för att ni är med oss på detta.
Ja.
Hörrni. Sök upp varandra, tänkte jag säga. Nej, men vad kul att podden kan bli skapa nya vänskaper och gudstjänstkompisar.
Verkligen.
Finns det fler sådana historier så hör gärna av er på en, till oss på en prästomammet. Hörrni, ha det så bra, så ses vi i kyrkan.
Tjena.